Välkommen till podden Från arbetsrum till segladröm med Jörgen
och Marie Kandevik. En podd om hur vi lämnade ekorrhjulet och lever vår dröm.
Hej och välkomna till avsnitt 12 i podden Från arbetsrum till segladröm. Och vi ska fortsätta vår resa genom Frankrike idag. Vi har ju tagit oss igenom den lite större Canal du Nord och har tagit oss ner till lite mindre kanaler nu. Blir det lite charmigare.
Så är det. Vi har svängt av ifrån Canal du Nord och in på en sidogata kan man säga. En sidokanal som heter Canal Lateral Aloa eller något sånt.
Mm. Som var en kort snutt innan man svängde vidare ner på Canal de Louis Allais-Aisne. Ja, de är helt omöjliga att uttala de här orden om man inte är jätteduktig på franska.
Alltså så vi är ju inga fransktalande personer, varken du och jag.
Ni får överseende med våra uttal.
Ja, det är verkligen jättesvårt det här med att uttala de här orden. De är så långa och det är så... mycket vokaler är det va? Som är A, E, I, O, U.
Ja, A, O, I, E.
Ja.
Och så är det ju massa bokstäver man inte uttalar också. Så att det vi har ju den här... vad hette den nu då? Som vi inte kunde gå. Den som var stängd nedanför Nancy där. Den hette ju...
Canal de Vaux.
De Vaux, ja. Det stavas ju Vauges.
Vi kallar den Vosges ganska länge.
Ja, Canal Vosges trodde vi den hette tills vi hörde någon som sa det att den hette Canal de Vaux.
Fattar inte vilken kanal de pratar om.
Varför använder man så många bokstäver då, undrar hur man ju då.
Men det känns som de bara försöker krångla till det så mycket som möjligt.
Ja, är det för fel på VO? Ja. Canal de Vaux. Ja, så är det. Men det som var det roligaste av allt nu, där vi är nu, det var ju att vi fick vår första fjärrkontroll.
Ja.
Och varför det är så himla kul, det är då slipper man ju ringa och försöka förstå och prata med någon slussvakt, utan man har det i egna händer. Och det här var ju en liten check manik man fick ut där.
Mm.
En ganska enkel liten fyrkantig dosa med tre knappar egentligen.
Ja.
En grön där det stod avalant, och det betyder då neråt. Det är också en pil neråt på den knappen.
Det är ganska enkelt.
Och så en blå med en pil uppåt där det står montant. Och det var ju rätt bra, för då såg man ju de där orden framför sig också. Och så en röd triangel då som var attention, varning om något går åt skogen, så trycker man på den. Och då ska det ju verkligen ha gått åt skogen, för att man blir fast rätt länge om man trycker på den där. För hela slussen låser sig liksom tills någon kan komma och hjälpa en.
Ja, för de här slussarna som har sådana här fjärrkontroller, de är ju oftast obemannade.
Ja.
Så att det finns ju ingen om det händer något.
Nej, i princip alltid är det ju så.
Ja, oftast. Så att där händer det någonting så får man ju antingen trycka på den här knappen eller... dra i en spak som är inne i slussen som vi ska förklara sedan.
Mm. Men det funkar ju helt enkelt så att när man närmar sig slussen då, ja, beroende på hur rakt det är framåt slussen, så är det väl kanske 100 meter bort, 100-200 meter.
Typ.
Så trycker man på den här knappen då, antingen uppåt eller neråt knappen, beroende på om man ska slussa upp eller ner.
Man får ju rikta fjärrkontrollen mot slussen då, för det finns ju en...
pekar man den som ett lasersvärd ungefär.
Ja.
Och då är det ju, om vi kommer till en sluss som är stängd, så är det ju en röd lampa, ett rött trafikljus. Och när man då trycker på den här knappen så ser man ju om man har fått kontakt när det blir, det tänds en grön lampa också. Så det lyser både rött och grönt.
Precis.
Och det betyder att nu håller vi på, vi har fattat att du är på väg och vi håller på att fixa ordningslussen åt dig. Så får man krypköra lite där tills det blir en helt grön lampa då och slussen öppnar sig. Så kan man köra in.
Så kör man in. Mm. Och då gör man ju det i sin egen takt, för att då står ju vänten, står ju slussen och väntar på dig.
Står tills... vänten och slussar på dig.
tills vi själva sätter igång den.
Mm.
Och det var väldigt skönt, för då var det ju ändå ingen brådska längre. Då behövde man inte Stressad. Man behöver inte vara rädd för att någon annan, att de satt igång slussen innan man hade lagt till ordentligt. Nej. Innan man hade haft ordning på alla tamparna.
Ja, och den här typen av fjärrkontroll vi fick här, den var ju bara de här tre knapparna som jag sa. Så att starta slussen sen, det gjorde man genom att i slussväggen då på ena sidan så fanns det ett blått och ett rött rör kan man säga, som hängde lodrätt.
Mm. Sitter fast i en ställning liksom uppe i slussen då, uppe på marken.
Mm.
Och så är det ju långa rör då som går ända ner till slussbotten kan man väl säga. Så kör man in i slussen när slussen är nere och man ska slussa uppåt.
Så är de rätt slibbiga de där stängerna. De är ganska
slibbiga, men man når ju dem ändå liksom.
Ja. Och då lyfter man helt enkelt i det blåa röret upp så att det slår i liksom i taket högst upp. Och då är det en sensor där som känner att nu ska vi börja starta slussen.
Mm. Och då börjar det pipa.
Mm.
Och så börjar dörrarna stänga sig.
Och så fylls det på vatten. Och skulle det då hända något som inte ska hända, man får det något som är farligt, så drar man neråt i det röda röret. Och, mm. det är samma som att trycka på den där röda trekanten på fjärrkontrollen. Och då blir det liksom, då går slussen i kramp.
Stannar den.
och i någon sluss så var det så att de stängde på bägge sidor och fyllde upp halvfullt i slussen.
Ja, men det var ju nattläget. Det var, då är slussen halvfylld på natten.
Ja, och då gäller det att få dit någon som kan hjälpa en.
Mm, och det hände
kommer
oss,
man inte därifrån om nej, man själv.
Det hände oss faktiskt ett par gånger. Det hände oss nog på den första sträckan också någon gång att vi blev sittande i slussen. Att den stängde av sig utan att vi gjorde någonting. Då vet man ju inte. För det är ju gammal teknik i de här. Och de är ju verkligen inte hundraprocentiga på något sätt. Utan emellanåt så fastnar det grejer i kugghjulen som gör att de stannar.
Men i de allra flesta fall så tog det ju inte mer än kanske 5 minuter innan någon snubbe från VNF, som det heter då, franska vattenmyndigheten där, var på plats och hjälpte den.
Mm.
Så det funkade väldigt bra med något enstaka undantag bara.
Ja, precis. Gjorde det.
Ja. Men det var skönt att ha den där lilla manicken och kunna ha kontrollen själv.
Lite roligt.
Ja.
Ja.
Så vi tuffade väl på några slussar där.
Ja, och vi svängde den här kanalen som vi svängde in på där nu då, den här Loire de Lä.
Mm.
Det var ju en väldig förändring ifrån kanalerna vi hade gått på tidigare.
Mm. Nu blev det sådär som vi hade trott att det skulle vara i Frankrike. Och vi tyckte vi hade varit ganska länge i, menar, från Travemünde och genom hela Tyskland och Holland och Belgien och en hel del av Frankrikes norra del här nu då. Så nu först så blev det de där lummiga, mysiga kanalerna som man hade sett framför sig lite grann.
Lite tropiskt nästan. Ganska smala kanaler med träd och buskar som hängde över kanalen och hängde ut över kanalen.
Mm. Och tyvärr låg i kanalen emellanåt också.
Men det var ju baksidan utav detta. Men det var ju så vackert. Enormt vackert område det första vi kom in i där.
Mm. Och detta är ju en norr om Paris, några mil egentligen kan man säga.
Jag mätte faktiskt, alltså fågelvägen är det 13-14 mil från Paris, nordost.
Nordöst, ja precis.
Typ så är det. Och när vi kom dit så hade det ju också börjat att grönska lite grann. Så det var lite sådär skir grönska i träden. Ja, lite vårblommor sådär på marken. Och det var verkligen en enormt vacker etapp den där.
Enormt mycket gula rapsfält också.
Ja.
Runt omkring då som i kontrasten till det här knallgröna vattnet som var i kanalerna då. Så var det, ja det var häftigt faktiskt. Mm. Den här delen av kanalsystemet.
Men baksidan utav det här då, det finns alltid en baksida. Det som gjorde den här resan spännande, det var ju att dels så blev det ju mycket grundare nu då.
Mm.
För nu gick vi ju från de här välskötta stora transportkanalerna. Här körde ju inga lastbåtar på den här kanalen.
Nej, det kanske inte gjorde.
Nej, det gjorde det inte.
Mm.
Det var inga lastbåtar där, så det var ingen som, i alla fall inga stora lastbåtar. Det kanske var några
sådana här små,
ja,
tror jag.
Det kan det ha varit. Men det var någon enstaka
och då
bara.
Då är de väl typ 20 meter långa kanske eller något sånt där.
Och de körde väl sönder en del träd som låg kanske. För att baksidan som sagt var ju att vissa träd, alltså vissa sträckor, så hade inte markägarna ordning på kanalen. För de här kanalensnuttarna sköttes nog utav markägarna, tror jag.
Mm. Och de här kanalerna var ju smalare också, så att det gick ju inte att gå in där med större båtar. De här fraktbåtarna har ju olika klasser då, som har att göra med hur stora de är då. Däremot kunde de ju länka ihop sig, så de satte två i längd fortfarande för mig.
Ja, också. Ja, det var en enstaka gång vi mötte någon sån kanske. Men, men det var ju alltså träd som hade ramlat ner i vattnet, som låg delvis under vattnet.
Mm.
Som vi fick snirkla oss runt.
Ja.
Så att vi fick köra väldigt sakta den här etappen.
Någon i fören som höll utkik emellanåt. Ja. När man kan ju inte stå där hela tiden naturligtvis. Men när man såg att det stack upp en liten pinne en bit fram, så var det bra att sticka fram och kika. För det kunde dölja sig ett träd under där. Det kan ha varit en liten gren från ett träd.
Ja, men det var lite så. Att det låg en del ved som man fick
så det, akta sig för. Ja, nej, men så det var lite annorlunda. Lummigt, smalt och en hel del saker som flöt omkring.
Men otroligt vackert.
Mm.
På den här kanalen så var det ju lite tätare mellan slussarna än vad det hade varit tidigare. Och varje slussning tar ju en stund, så att vi körde ju inte lika långt varje dag nu.
Nej.
Utan vi klarade väl max av kanske 30 kilometer. Mm. Någonstans mellan 25 och 30 kilometer.
Mm, 2,5-3 mil. Sådär.
På en dag. Istället för upp till mot 7 mil. På en dag körde vi ju tidigare. Kanske
och
8.
Var låg vi? 8 kilometer i timmen eller något sånt där kanske?
Ja, gjorde vi nog ungefär.
Skulle jag tro.
Alltså vi var ju nere och gled ju väldigt sakta emellanåt också när det var så där mycket träd i vattnet. Så att,
och de här tunnlarna vi har pratat om, där var det ju väldigt låga hastighetsbegränsningar. Så det är ju, om en tunnel var 5 kilometer och man ska köra 2 kilometer i timmen, så, så tar det ju en stund om man säger. Så det är, ja. Men någonstans 8-10 km i timmen tror jag man kunde ligga i på själva kanalerna.
Mm.
Då, oftast.
Alltså vi hade ju en viss arbetsfördelning på båten.
Mm.
Och då såg det ju nästan alltid ut så att jag stod vid ratten.
Och jag gjorde det som var tungt. Eller långa hopp och sådana
saker. Jörgen har lite bättre balans än mig. Och är lite fysiskt starkare och ser lite bättre. Så att han får göra balansövningarna och
Marie,
klättra och så.
Maria rackar på att köra båt.
Ja, så att vi utmanade inte det så mycket. Utan det var oftast jag som körde och Jörgen som klättrade.
Men ibland kände jag ju att jag vill faktiskt också hålla igång mitt körande lite. Var van vid att hantera gas och ratten och det där.
Så ett par dagar in på den här kanalen fick Jörgen för sig att han ville köra ut ur en sluss. För det hade han inte gjort på länge.
Nej. Och det blev ju spännande. För att när slussen öppnar sig, då är det ju också så. Då har man ju en viss tid på sig att ta sig ut ur den här slussen. För sen stängs den igen. Och jag lägger i gasen, så händer det inte särskilt mycket. Och tänker, vad fasen är detta? Men visst, båten rörde sig, men den rörde sig väldigt, väldigt långsamt. Och när jag gasade mer så hände det ingenting. Och då visade det sig att då hade ju våran gasvajer gått av. Så att direkt efter den här slussen så fanns det en liten skraltig brygga som vi kunde ju puttra fram på tomgång då. Fram till den här bryggan. Och till saken hör du också att vid de här slussarna, så förr i tiden innan de här fjärrkontrollerna fanns, så bodde det ju slussvakter i små hus.
Ja, för det finns, det är oftast ett litet hus vid varje sluss.
Ja, och där såg vi bebott i det här huset då.
Mm.
Så vi tänkte vi får ju gå och prata med dem och se. Eller först får vi någon sorts paniktillstånd.
Ja, men alltså, vad gör vi nu? Liksom,
vi är mitt i Frankrike och mitt ute i skogen kändes det som. Det var bara det här huset som fanns där.
Ja, det fanns ju ingenting. Det var verkligen ödeskog. Och vi var väldigt skärrade först. För att vi fattade inte dels egentligen först vad som hände. Och sen så när vi fick lagt till och stannat båten och tittat och konstaterat att det var gasvajen som hade gått av.
Ja.
Så blev vi ju helt, men herregud, hur ska vi lösa det här ute, mitt ute i ingenstans?
För det var ju, vi hade med oss ganska mycket reservdelar, men någon gasvajer hade vi tyvärr inte med oss. Nej. Det hade varit bra att ha. Och vi insåg då, det finns ju en gasvajer och så finns det ju en växelvajer då, som lägger i fram, bak och neutral. Och det var ju en jävla tur att det inte var den som gick av, för då hade vi inte kommit någonstans.
Nej.
Så vi började att klura och titta och försöka kartlägga vad detta är. Vi ringde till våran vän Martin som är... Ja, vi ringer kanske lite för sällan, för han svarar, vad har hänt? Svarar han istället för hej.
Vad är det som har hänt, sa han? Ja.
Och bollade lite med honom och till slut kom vi fram till att vi kan ju faktiskt göra så att vi gör en liten moppelösning. En hobbylösning med en lina då, eller ett snöre.
Men innan det så var vi ju framme vid det där huset som vid Slussen.
Mm.
Där det ju faktiskt bodde folk. Och de var faktiskt hemma.
Mm.
Men de kunde ju inte ett ord engelska.
Nej.
Så att jag var framme där. Och
ja, du var där och pratade medan jag låg nere och slet mitt hår nere mot rummet. Typ.
Ja, jag funderade ju på alla lösningar som man möjligen kan göra. Alltså, jag tänkte att vi kanske kunde få honom till att köra. Vi kunde få låna deras bil och åka till närmsta verkstad eller närmsta affär som kunde ha en sån här gasvajer. Men det var han inte så intresserad av. Nej, jag tänkte, men jag betalar honom då så kan han köra och så kan vi åka med. Men det var han inte intresserad av heller.
Nej, och de här diskussionerna tog ju ganska lång tid eftersom man fick skriva i Google Translate då, och han fick skriva tillbaka. Ja. Och innan han ens hade förstått vad problemet var så hade det gått ett tag. Liksom.
Ja, då var du framme vid moppelösningen nästan. Så att...
Ja. Och det som är med en vajer är att när man trycker den tillbaka så trycks ju gasreglaget ner igen då. Och det kan man inte göra med ett snöre, för det är ju liksom inte styrt. Men man kunde ju gasa med snöret och så kunde man ha en det finns ju en liten fjäder på själva fästet i motorn som fjädrar tillbaka. Och så satte jag några hårband där som skulle fjädra också.
Ja.
Och så via taljer och grejer in i motorrummet och upp till... våran plotter hade ju gått sönder, så vi hade ju ett plotterfäste som blev ett perfekt gasreglage. Och det är, på något sätt så kände vi, när vi väl kom så långt, så kände vi att efter ett tag när vi hade testat det där, att det var ju ganska smidigt att köra så. Det var ju inga större problem.
Nej.
Så att då bestämde vi oss för att vi... vi ser till att beställa gasfärgar hemma och få dem nedskickade ihop med plotten och till Marseille.
För det skulle ju skickas ett paket hemifrån med en plotter ner till oss till Marseille. Så, att,
Så vi fick ta kontakt med Marcus och hjälpt oss med det där. Så det var grymt. Och det gick som sagt var jättebra att köra så. Vi kunde ju lägga i fram och back och så kunde vi gasa med hjälp av den här moppelösningen då. Eller?
Det blev en dubbelreglage blev det ju då, för att växeln låg ju där den låg i knähöjd.
Ja.
Och så gasreglaget.
Men det var lite adrenalinpåslag där en stund. Det var det.
Det var spännande, faktiskt.
Och man trodde ju att nu är vi fast här liksom. Nu får vi ligga här och vänta ett par veckor på att någon kan köra ut ett reglage hit först. Innan vi kom fram till den här lösningen då.
Ja, det var det jag såg framför mig.
Ja.
Att nu blir vi kvar här. Hur mycket mat har vi? Hur länge kan vi vara här?
Ja, fransmannen något att bjuda på tror jag. Ja, nej, men det löste ju sig riktigt bra ändå.
Sånt är båtlivet.
Mm. Ja, så gasfärgen var lagad då och då var det ju lika bra att lämna tillbaks rodret till Marie. Det verkar ju tryggare.
Det ser man ju hur det går när man lämnar över det liksom. Ja.
Mm.
Och då var det ju dags för tunnel nummer 2 då.
Mm. Men där körde jag igen tror jag, för just tunnlar var hon lite rädd att köra i.
Ja, det stämmer.
Då satt hon i någon sorts kramp.
Men sviker självförtroendet när vi kör in i en tunnel och vågar inte längre.
Ja, vi kompletterar varandra rätt bra.
Ja, gör vi. Den här var 2,4 km lång i alla fall. Mm. Och enkelriktad hela vägen. En äldre tunnel, mycket smalare och lägre tunnel. Hela den här kanalen var ju väldigt mycket mindre och anpassad för mindre båtar, så att det gällde ju även den här tunneln att den var mycket mindre i sin storlek. Men
vi tog oss igenom den också.
Ja, för där såg vi också änden på den tunneln. Mm. Alltså den var helt rak.
Ja, den var spikrak verkligen.
Ja.
Det är rätt imponerande att kunna gräva de där grejerna från antagligen två håll och så. Mm. Det är jobbigt om man kommer en halv meter fel på mitten. Så det är, det är fantastiska byggen.
Ja.
Sen kom vi till någon korsning där det låg en by som heter Bourg Écomines.
Ja, och det var en väldigt trevlig korsning.
Korsning mellan kanal. Vi kom in i en ny kanal där, va? Var det inte
ja,
så?
Det gjorde vi. Canal Lateral Allé.
Just det.
Tror jag det heter
så
på tunnjefär.
Ja.
Mm. Där var det ju faktiskt nästan som en, inte en gästhamn, det är väl överdriva. Men det var ju lite...
Det var en liten brygga vi kunde lägga oss vid faktiskt.
Och vi hade vatten på bryggan där faktiskt. Så där tror jag vi tvättade båten lite. Och
så en vattenkran alltså.
Mm. Ja. Jo. Ja. Och där träffade vi ett engelskt par som hade en fantastiskt charmig båt. En sån här bopråm. Mm. Eller jag vet inte vad man kallar dem där.
Brittisk
flodbåt.
Kanalbåt. Ja, flodbåt. Kanske.
Drygt 20 meter lång och jag vet inte vad bredden kan ha varit. 5 meter kanske?
Ja, något sånt.
Ja.
Jätterymligt, som ett hus. Man åker omkring på helt platt också.
Ja, som en...
Och två, var det flat coated? Ja, två hundar där de hade med sig. Så de bodde där på den där båten och tuffade runt varje år.
Ja. Och hade gjort några månader. Jättemånga år hade de gjort det.
Mm.
Det var nog en av de första båtarna som vi liksom stötte på som vi pratade med.
Mm.
Sen vi hade lämnat Sverige där. Och så vi var ju inte lite sällskapssjuka då.
Nej. De visade ju lite böcker de hade. Och de hade ju varit länge, många år som sagt, och kuskat runt där nere. Så de hade mycket bra tips att ge och sådär. Och var jättetrevliga. Verkligen.
Ja. Väldigt charmigt.
Och det var en liten charmig liten by det här, som så många andra i inre Frankrike. Så där. Jag tror jag tittade här nyss, det var typ 800 invånare i den här byn.
Mm-hmm.
Så det var inte något jättestort direkt. Mm. Men det blev ju den traditionella promenaden där också.
Ja, ja.
Ut och gå en sväng och se oss om lite grann.
Det är klart.
Ja.
Men sen när vi åkte vidare där och in i nästa sluss så fick vi ju lämna ifrån oss fjärrkontrollen.
Mm, då gick vi ju ganska långt i den här laterala Laisne, eller vad det heter. Mm. Och där var ju bara en sluss på slutet där.
Mm.
Och där fick vi lämna fjärrkontrollen.
Mm.
Och bli informerade då om att efter det så är det ju sådana här rör som man ska vrida på. Som hänger från, det går en vajer tvärs över, högt upp tvärs över kanalen och så hänger det ner ett... plaströr kan man säga.
Mm.
Det hade vi ju läst om lite innan också. Hur det funkar. Och då åker man ju fram sakta med båten. Och så snurrar man det här röret. Ett kvartsvarv. Ett halvvarv. Kvartsvarv är det väl ungefär. Och så slänger man ett öga bort mot slussen. Och ser om det börjar lysa en grön lampa också. Under den röda då.
Så det där röret som man vred på. Det var ju istället för fjärrkontrollen. Man fick ju kontakt med... mekanismen i slussen på samma sätt som man hade gjort med fjärrkontrollen kan man säga. För slussarna var ju fortsatt obemannade.
Mm.
Även om vi inte hade
någon precis.
Fjärrkontroll.
Så man vred på det för att den skulle göras i ordning och öppnas. Och så. Sen var det likadant inne i slussen att man hade det där blåa röret man lyfte för att starta och röda för att larma om det gick åt pipan.
Ja, precis.
Och detta var ju då Nu gick vi in på något som heter Canal del Snalmarn. Mm. Så då var vi på väg mot Marne då. Som är ju en flod en bit ner i Frankrike där. Så det var nästa etapp då.
Mm.
Fortfarande ganska smala och lummiga och mysiga kanaler.
Väldigt fint. Mm. Men den var lite större än den här. Den kanalen var lite större än den här Loire-Allée. Så att det var inte lika mycket problem med nedhängande träd och sånt där. Saker som man behövde inte vara så orolig för att köra på stockar som låg under vattnet. Utan,
nej, och den här kanalen går ju då genom Reims då, som är en lite större stad. Där vi tuffade förbi för vi gillade inte att ligga i stora städer längre.
Nej, det var
så stökigt där.
Det var färdiga med det, kändes det som. Vi körde igenom den.
Ja, och när man körde igenom Reims här då, så var det ett par slussar i rad egentligen som på en relativt rak sträcka. Det var ganska fint att åka igenom Reims. Man åker rätt genom hela stan egentligen och folk går och promenerar längs sidan av kanalen. Men tredje slussen efter Reims här då, så var det så att ibland när de då tömmer ut vattnet, om man säger så, ur slussarna, så skickar de ut det i väggen på slussen. Och här var det väldigt, väldigt kraftfullt, så att när Marie körde fram mot den här slussen då, så blir det en så enorm kraft i sidan på våran båt som trycker våran båt åt sidan. Och våran fenderplanka då, det är alltså en planka man har hängande utanpå fendrarna. Puttifrånkuddar för er som inte vet vad fendrar är. En ganska rejäl, tung bräda som hänger där för att skydda fendrarna från att skrapas mot väggen och så. Den här plankan går då rätt in i väggen, i karmen kan man säga, till slussen.
Jag kör ju nästan in i den väggen.
Nästan så vi kör in i väggen, men som tur är så är det ju inte båten som går in i väggen i alla fall. Men den här plankan fastnar ju då och far rätt upp i luften och är ju fastknuten i våra mantåg, som det heter, staketet runt båten. Och far ju rätt upp i luften och rycker ut de här stolparna som mantågen sitter i.
Rycker med sig mantåget
upp, rätt upp i luften. Och som tur var stod jag längre fram på båten. För hade jag fått den i huvudet så hade jag inte suttit här och pratat idag, tror jag. Det är en tung planka och det blev en jädrans fart på den. Så det var helt plötsligt, så står man där och ser att alla fendrar ligger i vattnet och linan som går runt båten då, alltså mantåget, ligger också ner i vattnet och allting sitter ihop, så jag kan ju hålla upp det på båten igen. Ja. Men det var kaos.
Och jag fattar inte vad som hände när jag körde där, för att det gick ju på bråkdelen av en sekund. Alltså. Vi bara slogs åt sidan, bom, och så flög allting i luften. Alltså,
det var helt galet verkligen.
Det var en jättekonstig upplevelse.
Så det var
en jävla tur att det gick bra, för att hade du fått den i huvudet så hade du blivit knockad, tror jag.
Så är det.
Nu hade vi ju kört in i champagneområdet.
Det är nice.
Så nu börjar det ju bli riktigt intressant. Det var ju här som man odlade, alltså druvornas druvor, som man gjorde de allra bästa champagnerna av. Eller man gör alla de bästa champagnerna av dem.
Ja, de flesta vet väl kanske det, men man får ju inte kalla en dryck för champagne om den inte är odlad i det här området. I Frankrike.
Nej, så är det. Och då hade vi gärna hittat den lilla byn Sillery på kartan.
Den var mysig.
Som låg strax efter Reims där då.
Det var ju faktiskt som en liten marina.
Mm.
Väldigt oklart hur djupt det var när man skulle in där, vet jag. Men det låg också en sån här engelsk lite större prombåt som vi ropade på och frågade hur djupt det var. Och det skiter de ju i, för de sticker ju inte särskilt djupt. Så de hade ingen aning. Så vi fick ju smyga oss in där och titta frenetiskt på djupgivan och sådär. Men det är också svårt, för djupgivan slår ju ut på gräs och sånt här ibland, så att man vet ju inte riktigt. Men det gick bra att smyga sig in där i alla fall och lägga sig.
Vi hade ju också lärt oss det, att det är inte så mycket stenar och hårda grejer på botten, så att alltså, kör man fast lite grann så är det inte så farligt, utan det går att backa sig. Bara man kör sakta så går det ju att backa sig loss igen.
Ja.
Så att vi smög in där i alla fall och la oss på den yttersta platsen. Och det,
och det visade sig att de hade tvättmaskiner här, och vi tänkte vi, för nu var det ju sista april.
Just det.
Och dagen efter det, 1 maj, är ju nationell helgdag även i Frankrike då, så då var allting stängt, slussar också.
Ja.
Så att vi skulle bli kvar där, visste vi.
Mm.
Så vi pratade med hamnvakten där och han sa att vi har tvättmaskin och tumlare, men tyvärr är tumlaren sönder. Ja, okej, men då får vi väl hänga upp grejerna, tänkte vi. Och så fick vi någon sån här polett till tvättmaskinen, och då visade det sig att den funkar ju inte heller.
Nej.
Men då var det så att i stormarknaden som låg bara några minuter bort, så var det en sån här utomhus tvättanläggning. Med en jättestor tvättmaskin på 10 kilo eller vad då. Och en lika stor tumlare där man la i eurosar och så kunde man tvätta. Så dit gick vi och tvättade en del.
Sådana där har vi ju faktiskt hittat på ganska många ställen.
Ja, men det var nog den första, tror jag.
Ja, det var det nog.
Som vi såg. Så men, då var vi väldigt förvånade att man utanför en Coop liksom kunde ställa sig och tvätta.
Det skulle ju aldrig finnas i Sverige.
Och det var många som använde det.
Så ja, det var kö på den. Man fick ju vänta på sin tur. liksom. De var ju ofta upptagna.
Jag vet inte om de inte har tvättmaskin hemma. Många, eller, men,
konstig grej. Men det är ju käckt att kunna, alltså man har en sån väderlek så att man kan ha maskinerna utomhus på det sättet. Mm. För det var ju bara ett litet skärmtak över.
Ja, precis. Så det, ja,
ja, strunt samma. Vi fick tvättat i alla fall.
Mm,
och sen så gick vi en lång, lång promenad.
Ja, upp mot sluttningarna där vi såg att det var vinrankor.
Ja, precis.
Utan vindruvor.
Ja, och utan blad.
Utan blad nästan.
Det var ju så tidigt. Det var ju för tidigt på säsongen.
Små stumpar var det.
Ja, men det var väldigt, så att de här små knoterna som de vinrankerna.
Blivande vinrankerna.
Ja, jag vet inte vad det heter riktigt, men vinranker kallar jag det. Det som var där, det var ju liksom bara rötter och lite grenar på något sätt.
Man insåg att det skulle bli något där framåt, längre fram på sommaren.
Men det var stora, vackra, vida fält. En jättestor och vid sluttning uppemot en väderkvarn där, uppemot en by som låg några kilometer ifrån Silly.
Sillery
heter det, ja, just det.
Ja, och det var ju olika delar av de här sluttningarna var ju olika tillverkare då. Som hade, och då satte man ju ut som, såg ut som gravstenar nästan, med namnet då. Där, och där fanns ju några kända namn i.
Ja. Jag söker efter dem här nu. Moët Chandon,
ja. Och Bollinger.
Bollinger, ja.
Och de vi kände, vi är ju inga direkta champagnekännare så, men de där kände man ju igen i alla fall.
Ja, men det var många.
Och vi googlade lite på vad de där kostade att köpa, och det var väl out of our league, kan man säga.
Men vi hade ju en liten tanke om att vi skulle handlat någonting när vi var där då.
Du hade det.
Jag hade
det. Jag insåg att det skulle vara rätt dyrt.
Ja, men jag hade gärna velat köpa med mig någonting. Men tyvärr så var det ju då 1 maj.
Mm.
Så att det var ju tokstängt. Allting. Så att det blev inget handlat alls.
Så det blev billigt.
Vi fick köpa något billigt på närmsta butik sen istället när vi åkte vidare. Men det är kul att ha sett det.
Ja, det är det. Och sen var ju... Ja, det var ju enormt stort alltså.
Ja.
Enormt stora vyer av sådana här sluttningar.
Och det var lite kul, för först så såg vi ingenting och vi letade när vi körde längs kanalerna. Och vad är de här champagneodlingarna?
Mm.
Och sen när vi väl hittade det så var det så enormt stort alltså.
Mm. Men så tidigt på säsongen, så det fanns det, hade vi inte tänkt på riktigt att det inte finns några vindruvor innan det har blivit varmt.
Nej, inte druvor, men det kunde ju varit lite blommor i alla fall. Eller lite gröna blad.
Ja. Ja. Det var ju en annan lite maffig men tragisk sak i Sillery. Det var ju en jättestor militärkyrkogård där.
Mm, det var det.
Med vita kors i spikraka rader och kolumner.
Mm.
enormt mycket soldater som låg begravda där och ett monument då som, där det stod lite text om detta då från första och andra världskriget tror jag då.
Var det bägge delarna kanske
jag
var?
Tror det. Jag tror ja. Det. Ja, det var mäktigt men skrämmande såklart. Alla dessa stackars människor som...
Tagen utav sånt där när man ser det.
Som offrade sina liv. Mm.
Ja, vi la lite tid där i alla fall på det här champagneområdet och sen så var det dags att ge sig av därifrån också.
Mm.
Och då var det ytterligare en tunnel
ja.
Som vi skulle igenom. Den var ju 2,3 kilometer enkelriktad och från 1850 var den klar ungefär. Så den var ju...
Piece of cake kändes det som. Nu. Jag börjar bli vana vid de här tunnelarna nu. Och nu hade vi ju bara sen vi gick in i Frankrike då gjort ungefär 70 slussar, vilket ju skulle visa sig vara rätt bra erfarenhet av ryggen när vi i nästa avsnitt ska ge oss in i Champagne Bourgogne, den grundaste och mest skräckinjagande kanalen som vi hade läst om innan. Men det tar vi nästa gång. Så ja. Tack för att ni har hängt med så här långt. Ni når oss där ni brukar på... komloss.se eller sykoanda då på våra olika forum där. Och tack en gång Magnus Fagerström för musiken du och jag gjorde med Majo som är med i lite snuttar här och där. Ha det gott nu!
Tack för er tid för att ni orkar lyssna
ja,
och vill.
Vi hörs!
Ja,
ha det bra!